Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
God middag, gott folk, och välkomna tillbaka till Alex Room Service. Det är roligt nu. Det kom en låda, eller två, fulla med de här förbokade idolkorten. Idolkort, det låter som någonting man fick på baksidan av Hemmets Journal. Idolkort på Lasse Berghagen. Nåväl, om man har förbokat vår bok via Ginza så får man en affisch och ett signerat kort. Vi ser ju aldrig böckerna innan de börjar skickas ut, så det är inte böckerna vi kan sitta och signera, speciellt inte eftersom vi befinner oss på två olika ställen i landet. Däremot så kort går ju att skicka i en låda eller två, och det här blir två lådor. Och det kommer en sjuhelvetes massa kort häromdagen, och de lägger jag ut på, jag har ett stort vardagsrumsbord där jag får plats med typ 70 kort åt gången där, 60 eller 70. Och sen signerar jag dem. Och sen har jag ont i högerhanden och får vila lite medan det torkar. Och sen så rafsar jag ihop dem och lägger ut 70 till. Och sen gör jag så tills jag är färdig med hur många det nu är som ska signeras. Ibland får jag lite feeling, och på ett par, jag vet inte hur många det blev, men på några av korten så har jag faktiskt gjort en liten, något litet extra, någon liten symbol. Shikara-symbolen på någon vet jag. Kanske någon annan symbol någon annanstans. Om någon av er har fått den symbolen så kan ni ta med er idolkortet och gå in på valfri ICA och hämta ut två stycken sådana här burkskinka, som ju är så gott, tror jag. Eller ni kan försöka, rättare sagt, hämta ut burkskinka med de här korten. Om ni visar upp att jag har ett sånt här kort och det är signerat och där är den här symbolen här nere, och då skulle jag få hämta burkskinka. Så det kan ni försöka med, och skriv gärna och berätta hur det gick, för det är jag jätteintresserad av att veta. I övrigt så känns det märkligt att boken nästan är i hamn. Den är ju på tryckeriet, kommer väl om ett par veckor, får vi väl våra första ex att titta på och känna på och känna att ja, men okej, det är sant det här. Det blev en bok till, och den blev dessutom tjockare. 365 sidor. Finns det så mycket att säga om rockmusik? Uppenbarligen, skulle jag vilja påstå. Vänta, ska jag bara... Oh! Idag ska vi ge oss ut på en liten Itzhaks musikaliska resa, tänkte jag. Jag har faktiskt fått ett par mess om det, om att kan du inte göra en podd om Double Platinum? Och varje gång så har jag sagt, jättebra idé, men jag har inte menat det. För jag har egentligen aldrig brytt mig om att lyssna på den skivan. Samlingsskivor och jag går ju inte sådär jättebra ihop, och den kom ju före min Kiss-tid, men jag upptäckte den efter. Och vad skulle jag lyssna på den för, eftersom jag hade alla skivorna ändå? Det enda jag visste riktigt sådär, ja, Strutter 78, ja, okej, där är en ny inspelning av en låt, och sen så Firehouse har de pitchat upp i hastighet så att det låter som att smurfarna sjunger. Det var de två grejerna jag visste och tänkte att ja, det, jag behöver ju inte höra Calling Dr. Love eller Juice i någon slags ny version eller i någon samlingsskiveversion. Jag har ju plattorna. Men så drar jag mig till minnes att jag då satt ner för några månader sedan och körde Smashes, Crashes and Hits. Och eftersom jag upptäckte en massa grejer där som jag inte hade en aning om när jag väl satte mig och jämförde låtarna. Till exempel flera sekunder Ace Frehley gitarrsolo från 73. Då tänkte jag att det kanske är värt att köra Double Platinum också. För det var ju så att de skickade mastertaperna till Sean Delaney, så han mixade om dem, som det hette. Delar av dem i alla fall. Så det kanske kunde vara värt det. Det kanske kunde vara skoj och... Vad är det egentligen som jag inte har lyssnat på i alla år? Och det här är ju dessutom plattan som många amerikanare anser är den som fick in dem på bandet. Och det kan jag förstå, eftersom de bör ha varit i sin ungdomsvår när den kom, de som fortfarande är fans. Kiss tappar ju många fans där. Det har jag pratat om många gånger och kommer att göra det till sen också. De tappar ju många fans vid Destroyer. Många sådana här gräsrotsfans som hade tyckt att det här är vårt band och sånt. Och sen blir Kiss en jävla sellout och gör en ballad och använder stråkar och piano. Då tappar de många. Men de fick många också. Och sen kom ju då den stora, stora vattendelaren är ju Alive 2. Eller inte vattendelaren, utan det var där det peakade, Alive 2. Då kom sinnebilden för Kiss och vad de är. Och plattan direkt efter Alive 2 är som bekant Double Platinum. Så det är naturligt att de här två samlingarna är det som skapade myten av Kiss. Samtidigt som det då innebar dödsstöten. För det var ju efter de här två skivorna som de slutade turnera i ett år. Och ett år på 70-talet för en 11-12-åring, det är ju en eon av tid. Men det har vi pratat om och det kan vi göra fler gånger och så vidare. Men jag tänkte vi tar ett riktigt sånt nackatag i Double Platinum idag och ger oss ut i de här, det är väl 20 spår totalt. Och se vad vi kan hitta för någonting. Om det finns någonting gömt eller någonting glömt eller om det är någonting vi inte vet. Och sen har vi ju ett litet paradbak som jag tänkte vi spar till slutet. Och det paradbaket heter Strutter 78. Men den håller vi på lite. Det är faktiskt den som inleder skivan. Och jag borde börja med den. Men eftersom jag tycker om att jävlas lite så spar vi den till sen. Så vi kastar oss rakt in i plattans andra låt. Do You Love Me? Och då läser jag direkt från mina anteckningar. Ingen skillnad. Hopp. Ja, så här roligt började. Jag drog igång den och den högupplösta varianten av Destroyer-versionen. Och i princip ingen skillnad. Då har ju Sean Delaney har uttalat sig flera gånger att han tyckte det var jobbigt med just Destroyer-låtarna. Att Bob Ezrin mixade in effekter och sånt i låtarna. Och det har ju visat sig att det var ju även Bob Ezrin själv irriterad över när han sen skulle sätta tänderna i Resurrected. För att det var svårt att dela upp instrumenten och så vidare på någon vänster. Jag har inte riktigt fattat hur eller varför. Men tydligen så mixade han dem på ett sätt som gjorde en ommixning av låtarna ganska svår. Men inte omöjlig och det kommer vi till lite senare. Där är en liten skillnad. Alltså, de har försökt skapa ett homogent ljud på Double Platinum. Eftersom plattorna kom i så olika, med så olika produktioner så har de försökt hitta något slags samfällighetsljud och misslyckats totalt, för det är det minsta man kan säga om skivan, det är att det skulle låta som att det är inspelat samtidigt typ. Är det minsta? Ja, uttryck har jag många och gott om. Men på Do You Love Me hittar vi ingenting som ringer någon särskild klocka. Jag har inte hittat något i alla fall. Ni får gärna lyssna och jämföra. Men man kan väl säga så här. Min entusiasm för det här projektet fick sig en liten törn när jag gav mig in i denna låten direkt. Det var ju inte riktigt vad jag hade hoppats på. Sen kom Hard Luck Woman. Tack och lov. Herre jävlar vad roligt det var. På Double Platinum är den 3,24 lång. På Rock and Roll Over är den 3,35. Okej, det kan man ju klippa bort och sådär. Men, nu får jag får läsa innantill från anteckningarna. För det var så jäkla många detaljer. Och ni får försöka hänga med. Så ta fram papper och penna och stenograf. Och så kör vi en overhead på detta sen. För det första har vi introt. Att trummorna kommer inte direkt. Det är akustiska gitarrer och plånkande gitarrer en extra runda. Det är bara där händer det ju någonting i alla fall. Men sen plockar de fram lite grejer här. Det är annan sång i andra raden i andra versen. På Rock and Roll Over så är sången inte dubblerad. Där är inte vad jag kan höra, där är den alltså en röst som är ren rakt in i öronen. Men här är det nästan som att de har lagt två sångspår ändå och plockat fram ett som inte var med innan. Så om ni plockar fram låten och spolar fram till andra versen och andra raden. Ni vet den här. I don't want to hurt you, but there's so much you'll never know. Eller vad det är. Där någonstans. Där är det är två skilda sångtagningar på det. Och framförallt lyssna på ordet but. Inte skärt utan men. För medans han på Rock and Roll Over kör but som en kort och snärtig, så kör han på Double Platinum but en längre skärt. Skitsmå detaljer som väldigt, väldigt få människor i världen bryr sig om. Men jag hoppade högt i soffan här, tog fram visselpipan och sprang runt i lägenheten och blev yster av glädje och eufori. Men, sen fortsätter vi. I refrängerna så har de pillat lite med stämmorna. Man hör andra stämman betydligt tydligare. Den är inte begravd som den är på Rock'n'Roll Over. Och man har lagt till en tamburin. Och det är ju lite trevligt. Tamburin är ju roligare än tamarin. Eftersom om man slår en tamarin i handen så får det mest ont i huvudet och blir yr. Medan en tamburin i handen skapar ett litet ljud som man då kan använda vid fördel när man spelar in musik. Och så har vi trumljudet. Har de slängt på lite reverb. Reverb är det ledordet för en stor del av ommixningarna. Inte alla, och det kommer vi till. Men det får skapa lite rymd i ljudet i vissa låtar. Då har man slängt på ett reverb på trummorna. Och det här trumfillet som är dun 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 i slutet är mycket större än på Rock and Roll Over. Och när han kör Oh Yeah efter ett trumfill där också, så är det också en annan tagning, ett annat sångspår. Nu skrev jag inte upp vilket Oh Yeah det är, och så här snyggt i live direkt så är det svårt att komma ihåg vilket Oh Yeah det är. Men då har ni ju något att lyssna efter. Och sen kommer vi till de allra bästa grejerna. Och det här är så roligt, alltså, det här är så vansinnigt roligt. Så jag sitter och flinar med hela huvudet. Hade jag inte haft öron så hade flinet gått runt. I slutet av låten så sjunger han ju I gotta keep on moving. Och på Rock and Roll Over så svarar han till sig själv, yeah, moving. Här har de klippt det, vilket gör att det han säger är I gotta keep on moving. Och så tar man lite av två olika versioner så blir det yeah, moo-ha. Han säger verkligen yeah, moo-ha. För att det ha kommer nog från något helt annat. Det är en sjukt dålig edit. Som gjorde att jag skrattade så jag trillade av soffan, reste mig och skrattade en gång till så jag trillade av soffan. Och sen gick jag och köpte lösgodis. Och det slutar inte där faktiskt, utan det blir ytterligare lite roligare. I slutet på Rock'n'Roll Over-versionen så sjunger han ju, när låten fejdar ut, så sjunger han ju ba, 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 my baby, oh don't cry lady. Och så kommer ett litet trumfill. Allt det är borta. Istället har man plockat en helt annan sångtagning där han vrålar I'm flying high, ooh baby. Och det där är väl Sean Delaneys lilla tihi, tihi, kan jag tänka mig. Eftersom flying high var väl det som var Peter Criss allra vanligaste tillstånd vid den här tiden. Jag hade ingen aning om att Hard Luck Woman var full av såna här små guldklimpar och skattkistor. Jag blev så lycklig och har helt glömt bort att jag blev besviken på Do You Love Me. Så där har ni lite att lyssna på. Och där kanske finns mer. Jag har suttit och verkligen panorerat mellan de två versionerna. Och hittat alla de här bitarna. Men det kan finnas någonting mer. För till slut blir man blind i öronen och glömmer. Vilken version är jag på nu? Jag har glömt vad jag var och vem jag är och varför. Men Hard Luck Woman, tveklöst ett riktigt easter egg innan det fanns easter eggs. Så varsågoda. Men vi slutar inte där. Vi hoppar ner till låt nummer 3 och Calling Dr. Love. Den var ju omgjord även på Smashes, Rashes and Hits. Men, och då var det någon som sa, är inte Smashes versionen på Smashes, är inte det bara Double Platinum? Inte det minsta. Det är en ny mix på en ny mix. Calling Dr. Love på Rock'n'Roll Over är 3.45. På denna Double Platinum så är den 3.18. Och då har man ändå lagt till ett effektintro. Lite någonting sånt där. Det där var för övrigt en extremt bra imitation av ett effektljud. Varsågoda, kan ni använda till någonting. Gitarrerna är mer separerade. Om man lyssnar på när introt drar igång så är det tydligare. De har liksom lagt, eller när låten drar igång är det, så ligger gitarrerna lite mer till vänster och till höger, till skillnad från Rock'n'Roll där de ligger lite mer i mitten. Och det är roligt, för då är det någonting som är kul med Kiss, är det att Ace och Paul kompletterade varandra. De spelar ju inte samma grejer i verser och sånt, utan de använde samma ackord och tonart naturligtvis oftast. Men ja, ta en sån låt som Strutter liksom, där Paul spelar komp-riffet och Ace svarar på det. Det tycker jag är fräckt som fan. Och här är de då separerade, så man hör tydligare vem som gör vad. Och sen så får vi i andra versen får vi en liten Ace-räka, har jag skrivit. En liten soloflärp som inte är där på Rock'n'Roll Over. Och sen har vi under the first step of the cure is a kiss. Och så är det gitarreffekten som ligger på Rock'n'Roll Over, där gitarren panoreras fram och tillbaks. Den är borta. Här ligger den gitarren helt rakt framför. Refrängen är klippt. Där är bara en. Ni vet, på Rock'n'Roll Over så är det, kommer det ett trumbreak och sen refrängen en gång till innan gitarrsolot. Här är det bara refräng som går rakt in i gitarrsolot. Solot ligger dessutom väldigt lågt i volym. Och det är generellt för hela Double Platinum, alla ommixningarna som är riktiga ommixningar. Det är att solot ligger lågt. Man har nästan begravt det. Och det har jag lite svårt att förstå. Dessutom panoreras det inte. Det går inte från höger till vänster till höger. Alltså så här till så här till så här. Wow, det funkar ju. Jag har hörlurar på. Så här till så här till så här. Utan det ligger så här till så här till så här. Fan, där kan man ju, det var ju en viss, en audiell beskrivning av hur det faktiskt är förändrat. Intressant, det ska jag göra fler gånger. Solot ligger lågt i volym och panoreras då inte, som vi har pratat om. Och så, men volymen på solot går lite upp och ner. Det är precis som att eftersom det är, har varit panorerat sen innan, så är det någon fluktuering i ljudet. Mycket märkligt. Och sen så när solot är slut och refrängen kommer tillbaka, så är Jeans röst borta. Så när han liksom, det här, they call me, och så svarar kören, Dr. Love, they call me Dr. Love, calling Dr. Love. Alla Jean är borta där, det är bara kören. Väldigt konstigt. Plus, och det här är det bästa med hela denna ommixningen, när Jean väl kommer in igen i ja, nästa del av refrängen i slutet, så har man gjort det markant att det är dubblerad sång och att den är ganska dåligt dubblerad. För du hör tydligt att det är två sångspår med Jean som ligger där. Lyssna noga på det och lyssna efter att han sjunger ju förvisso delvis samma ord, men det är helt uppenbart att den ena tagningen kanske bara är en slasktagning eller någonting. Det var jättespännande att hitta. Och så kommer det några små Ace-räkor till som man kan glädjas åt, för det är roligt att lyssna på Ace när han är på det humöret. Efter Calling Dr. Love så har vi Let Me Go Rock'n'Roll. Där händer inte jättemycket, men de har gjort det här som jag har pratat om innan, mer reverb. De har gjort ljudet lite större. Inga spännande panoreringar, inget ommixat trumljud. Det hade varit all idé faktiskt till just denna plattan att mixa om Hotter Than Hell-låtarna, om det nu skulle låta mer homogent. Men vi har kvar samma grötiga ljudbild, om än med lite mer reverb och lite mer ljud. Det var sida 1 på en skiva som är 4 sidor lång. Så nu ska vi se, jag hoppar ner här i mina anteckningar och går till sida 2. Och då skriver vi festligt nog Love Gun. Ingen skillnad. Såklart, det var ju förra studioplattan. Det var kanske inte värt att göra så mycket. Det blev väl dessutom den enda låten från den plattan, tror jag. Lite tradigt, men ja. Du har i princip samma version som på Love Gun-skivan. Grattis och varsågoda. God of Thunder då? Ja, de är lika långa versionerna. Men du har såklart lite mer reverb. Nu är ju God of Thunder ganska stor i sig. Men om man lyssnar och jämför så hör man att den låter lite burkig. Jämfört med Double Platinum som har öppnat den lite eller sådär. Det blir lite mer Gene uppe på ett berg står och vrålar ut sin ondska. Och det här ska vi inte glömma bort. De otäcka hemska barnen som är med i introt och under hela låten. De panoreras på ett annat sätt. Men jag tror att det här är en av de här effekterna som är svåra att göra något med. För att det känns som att man bara har försökt hitta något sätt att göra något med ljudet. Utan att det går egentligen. Det är svårt att förklara, men om ni lyssnar på barnen där så hör ni vad jag menar. Att på originalet så ligger de mitt rakt fram typ, och sen så på denna ligger de lite mer till vänster. Och det var kanske vad man kunde göra utan att paja låtens integritet. Jag vet inte. Det hände inte, det är ingen stor förändring, men jag har markerat det här och jag minns det. Att ja, okej, det var någonting med barnen som var otäckt, såklart. Solot är lite begravt igen, men det kanske blir begravt i det här reverbet. Så det kanske det som händer, det är att gitarrsolot ligger på frekvenser som gör att det känns som att det har flyttat sig några steg bakåt i ljudbilden. Men, nu hoppar vi raskt vidare till Firehouse. Ja, till att börja med, och det här fick jag ju fixa till själv, den är då uppspeedad med nästan 5 enheter. Jag vet inte vad enheten i pitch är, men jag drog ner den själv. För jag kan inte lyssna på den och jämföra när jag inte hört hur originalet låter alltså exakt i ljud eller i tonart och sådär. Så att jag drog ner den. Då är det så här att på originalskivan, debuten, så är Firehouse 3,17 lång. Och på Double Platinum är den 3,19 lång. Så den är alltså längre fast den går fortare. Och när man då pitchar den rätt blir den 3,29. Men vi kommer till varför strax. Här blir det roligt. Och det här gäller alla låtar från debutskivan. Och det är därför det blir roligt. För den här har de mixat om. Det är en helt annan mix. När gitarriffet drar igång. Jag vet inte om ni kommer ihåg Firehouse på debutplattan. Så när han slår an ackorden så är det ett litet reverb. Liksom. All reverb är borta. Till skillnad då från där de har lagt på reverb på nästan alla andra låtar, så på debutens låtar så har de tagit bort det på de flesta. Skithäftigt, det är mycket rak gitarr rakt in i öronen. Allting är annorlunda, trumljudet är annorlunda. Sången ligger mycket, mycket närmare öronen. Och allt det här, tänk ändå, det här är Kiss 73. Jag blundar själv. Och jag tänker på att vi har debutskivan och kan glädjas åt. Och den låter som den gör, och det är jag så lycklig för. Men här har vi då flera låtar på Double Platinum som är ommixade och låter annorlunda. Då har vi, alltså, lyxen är att vi kan ha flera versioner av samma inspelningar från 73. Det är magnifikt. Och när vi kommer till slutet av låten, så har de tagit bort sirenen. Och det som händer är att låten börjar om. Men den börjar inte om från början. Utan man har tagit, efter gitarrsolot, så kommer ju riffet igen. Och det är det riffets intro. Eller det är riffet som man har lagt in som att den börjar om. Och plockat bort sången. Så det kommer Firehouse från 73 instrumentalt i några sekunder. En liten nugget som betyder väldigt, väldigt lite för mänskligheten. Men för mig betyder den 16 minuter med den här visselpipan igen. Hur många grannarna ska börja klaga. Oh, det här blir en lång podd, över 20 minuter nu, och jag har ändå bara kommit till andra sidan. Hotter than hell. Ja, lika långa versioner och samma sånt här. Nya ljud, eller det stora ljudet som Let Me Go Rock'n'Roll hade. Inga stora gester, inga roliga omtagningar, inga spännande sångslingor. Men ett lite annat ljud. Som, ja, det är ju ändå Kiss från 74. Då kan man lyssna på den och tycka att, men det här var lite kul. Jag tyckte inte det var så roligt. Men jag lyssnade i alla fall, för det var ju Kiss från 74. I Want You, ja, det här blir ju tradigt. Den är 3 sekunder längre på Double Platinum. Men det är 3 sekunder tystnad. Det är exakt samma mix på de här. Jag hör ingen skillnad faktiskt på Rock'n'Roll Over och Double Platinum. Inte ens på det här reverbljudet eller något sånt. Och det är lustigt för de har ändå bemödat sig att mixa om hela jäkla Hard Luck Woman. Men I Want You lät dem vara i princip. Så att först blev jag glad att det var flera sekunder extra. Jag tänkte, ja men då är det en längre fade eller något sånt. Nej, faden är exakt lika lång. Jag har vrålat upp slutet när det fejdar och sett, är det inte ett enda ord på Double Platinum eller en ton eller någonting? Nej, ingenting är annorlunda. Det är exakt samma master på I Want You som jag använt. Så det var ju inget roligt alls, faktiskt. Förutom att det är en schysst låt. Därför hoppar vi raskt över till sida 3 och fortsätter med det roliga istället, för det tar ju sig här verkligen. Vi kastar oss in i Juice, Appleseen Juice eller Apple Juice. Förlåt. Jätterolig igen, det är samma mix som på Firehouse. Man har verkligen tagit bort mycket av det som var reverb och så vidare. Man har försökt göra gitarrerna renare. Efter gitarrsolot så kommer ju riffet igen och då är det en koklocka man har lagt på. Och den koklockan, den är bara, ska vi säga, det här är svårt att förklara. På originalversionen så är det så här att då är det ingen koklocka. Då kommer riffet. Och precis i slutet av riffet så hör man en koklocka som dun-dun. Och sen följer koklockan med hela vägen ut under slutsolot. På Double Platinum är det precis tvärtom. Där kommer koklockan i riffet. Så, ni fattar. Jag hade ingen koklocka. Men när slutsolot, alltså när låten fortsätter, så försvinner koklockan. Så det är som man har valt att, ja men ni fick en koklocka på originalet, då tar vi bort den här. Men där ni inte fick den, där lägger vi till den. Det var ju lite roligt i alla fall. Lite småkärt kan jag säga. Och sen har vi att det här var svårt att utröna, och det var någonting jag läste mig till i Julian Gills bok, att det var olika sång på den här sista, Baby if you're feeling good, innan riffet kommer tillbaks. För då säger han att man hör ett and. Då är det så här, på originalet så hör man nog. Och jag vill vara försiktig med detta. Jag vill vara försiktig med att säga att man hör det, för ibland så spelar öronen spratt. Men man hör eventuellt att de säger, and baby if you're feeling good. Men det är väldigt kort och det är väldigt tyst. Det är liksom, and baby if you're feeling good. Precis som att det ligger i bakgrunden. I vilket fall så är det helt borta det där and på Double Platinum. Där är det verkligen bara, baby if you're feeling good. Så ni får själva lyssna och se vad ni tycker och tror. Jag vill tro att jag hör and. Men jag är inte helt säker. Och så länge jag inte har tillgång till mastertaperna så vågar jag inte uttala mig hur självsäkert som helst. 100,000 years då? Ja, en sekund kortare på Double Platinum. Helt ny mix igen. Trummorna är inte lika panorerade och rösten ligger närmare högtalarna. Lite så här när han sjunger. Den är liksom mer definierad och det älskar jag. Sen har vi också ett ord att leta efter på 1:23 i tredje versen, så hör man på originalet in 100,000 years och på Double Platinum for 100,000 years. De är med på båda versionerna för att det är ju två tagningar som Paul har gjort på sången. Men eftersom in hörs tydligast på originalet så har man valt att lyfta fram for lite mer på Double Platinum. Egentligen lite konstigt, men ja, lite roligt också. Det är inte det att orden tar över. Det är inte in, alltså han skriker inte in och han skriker inte for, utan när man hör det så går man tillbaka och spolar fram och tillbaka. Okej, de har valt att lyfta bara lite grann. En liten antydan där när man ändå pillar med sången. Och sen är det en grej som händer. På 1:44, nu är vi ju på detaljnivå här, ni får ju ta fram era gamla, jag sitter nu med LP-skivorna och det är ju svårt att hitta tiden exakt, men ja, på 1:44 då har jag skrivit, och det här är väldigt tydligt och konkret, något händer i akkordet som gitarren spelar. Jag tror det är en dålig edit. Eller att han fumlar. Eller båda. Det är någonting där som mina öron bara, vad var det? Och så fick jag lyssna och lyssna och lyssna. Jag kommer inte på det. Men det är någonting som han snubblar till. Eller de har klippt där eller något sånt som är lite roligt. Lyssna gärna på det. Sånt är ju kul. Även om det inte... Det föranleder ingen visselpipedans, kan vi väl säga så. Detroit Rock City då. Ja, en besvikelse. Hela introt är ju borta som är köket och bilen och allt sånt. Och det är ju tacksamt. Det går rakt in i låten. Och där är faktiskt det är en lite annan mix. Därför att man har tagit bort reverbet på virveltrumman. Och gud vad den låter dåligt. Jag tycker det är jättesyn. När man då har valt att lyfta de andra låtarna i mångt och mycket och göra dem större och sådär pampigare, så har man strippat denna lite grann. För den har inte alls samma ljudbild som på Destroyer, inte det här grandiosa, utan den har blivit lite mer rak. Och virveltrumman låter verkligen förskräcklig. Vågar påstå att den är inte lika förskräcklig som trummorna på I Love It Loud på Smashes. Men det är fan inte långt därifrån. Besvikelsen är nästan lika stor eftersom man är van vid att det låter på ett visst sätt i alla fall. Sen har de då lagt till i slutet av gitarrsolot, så har de ju lagt till God lose your mind in Detroit Rock City. Och sen så hela i slutet av låten så get up everybody's kind of with their feet. Och så get down har de lagt till två gånger. Och det enda riktigt roliga med mixen, det är att vi får ju hela slutet att låten slutar. Och där är inga bilkrascheffekter och den fadar inte in över King of the Nighttime World. Så vi får verkligen slutet på låten. Och det är ju lite kul i alla fall. Det kan vi ju, ska vi lyfta någonting så kan vi lyfta det, tycker jag. Sen kommer det mest poänglösa på hela skivan. 52 sekunder av det akustiska introt till Rock Bottom. Låg volym som fan, ljudet är långt inne i hörlurarna, högtalarna. Man har plockat bort närheten, för det är något som är fräckt på Dress to Kill-versionen, så är det att den ligger precis vid högtalarmembranet, så man hör anslagen från plektrumen nästan. Det är borta här, du hör inte det längre, utan du hör tonerna men inte mer. Och 52 sekunder, det är inte ens hela introt, och framförallt kommer ju inte låten. Varför är de här 52 sekunderna med? Poänglöst, sa Bill. Jajamän, sa Bull. Och efter Rock Bottom-introt så får vi She. Ja, låtarna från Dress to Kill har de faktiskt lagt manken till lite för att beefa upp. Det står att She ska vara en remix, men det är det inte. Utan de har ju bara gjort... eftersom de har klippt om den lite, det kan väl kallas en remix... Där är mer kuk i ljudbilden som jag har skrivit så fint här på min lilla anteckning. Det är liksom lite biffigare ljud. Och det är ju kul så, men det är ingen jättestor skillnad. Men eftersom den är lite snäll, den här Dress to Kill-versionen, så har de gjort den lite pampigare, lite fräckare. Och sen så vid 3.51 i slutet så har de klippt och så börjar låten om. Och det blir ju väldigt märkligt därför att låten går ju fortare ju längre den går. Så här hoppar den tillbaka till introt då och det går i ett annat tempo än vad låten hade hamnat i när den hamnade i slutet. Det blir väldigt konstigt. Det är ett väldigt konstigt klipp och det är ett väldigt konstigt slut på låten. Här är nog en av de största besvikelserna på plattan faktiskt. Rock Bottom poänglöst intro. Och så She i en dålig omklippt version. Vad ska man ha det till egentligen? Poänglöst. Och apropå poänglöst. Rock'n'Roll All Night som kommer direkt efter. 2 sekunder längre på Double Platinum. Men samma som då I Want You eller vad det var. Att det är bara tystnad. Så de har biffat upp ljudet. Precis som på She. Men det är också det enda. Händer ingenting. Inget bortglömt gitarrsolo man har lagt på eller någonting. Utan bara, ja. I princip samma version som på Dress to Kill. Men med lite mer kukitimeplanen, som man har sagt i Danmark. Tredje sidan klar. Vi går in på fjärde sidan. Beth. Ja, lite mer revär på sången och ljudbilden. Lite större ljud. Och den är ju ändå ganska pampig som den är i original. Men det ligger ju i linje med de flesta av låtarna. Inga stora gester där liksom. Making Love, samma där. Lite biffigare ljud. Konstigt nog, för de biffade ju inte I Want You. Men denna har de biffat lite. Lika lång som på Rock and Roll Over. Inga bortglömda hemligheter någonstans i ljudbilden. Come On and Love Me. Ja, det står att det ska vara en remix, men det stämmer inte alls. Jag läste i Julians bok att den ska vara uppspeedad, precis som Firehouse. Det stämmer inte alls det heller. Det är exakt samma version som på Dress to Kill, fast då med det här lite biffigare ljudet som vi har pratat om så många gånger nu. Ingenting att hoppa jättehögt över. Sen kom vi till Cold Gin, och det här blev märkligt, för när jag lyssnade, jag har de här högupplösta filerna som kom 2014, så lyssnade jag på den, så bara, det här är ju, när de har mixat om alla andra låtar på debuten, från debuten, så denna har de låtit vara exakt samma. Gud, vilken besvikelse. Så jag skickade det till Carl, jag höll på att prata med Carl Linnaeus under tiden här, när jag upptäckte mina små roligheter. Och han bara, vad fan, hör du inte? Det är ju helt annorlunda ljud på introt och de har tagit bort reverbet och sånt. Eller lagt till reverbet. Jag bara, va? Nej, det har de inte alls det. Så då fick jag gå ut på Spotify, för det visade sig att på de här högupplösta filerna som folk betalar en massa pengar för, så har de tagit fel version. Så när jag lyssnade på Spotify då, kunde jag höra Double Platinum-versionen. Som den ska låta. Och där var det ju precis samma ny mix på Cold Gin som det var på Firehouse och på Juice. Och att de har stramat upp ljudbilden, sången ligger närmare. Och ja, jättefräckt verkligen. Men ja, det är ju en besvikelse för alla som sitter med den högupplösta Double Platinum och tror att nu ska jag få höra något spännande. Och så, men det är ju samma version som på debuten. Ja, det är det faktiskt. Exakt samma. För de har valt fel låt eller fel version. Lite kast kan man ju tycka faktiskt. Men som sagt, det var samma roliga förändringar där. Så att det är nästan värt att plocka ut de här låtarna från debuten och lägga i en egen liten ljudmapp. Så har man då, vad blir det, 5? Deuce, Cold Gin, Firehouse och Black Diamond. Ja, det blir 4 låtar från första plattan i en helt annan ljudbild. Och det är jättefräckt. Det är sånt jag kan ligga sömnlös och längta efter att lyssna på. Och så kommer vi till plattans pièce de résistance, Black Diamond. Oh. Introt är ju 2 runder istället för 1 och låter bättre. Ny mix och längre har jag skrivit. Det här plockiga introt som är på debuten, det är ju kvar, men det är en runda utan sång och sen kommer med sång och det är ett annat ljud på gitarrerna som gör att det låter bättre. Det här hade varit ultimat om detta var versionen som var på plattan. Och sen är det då den nya mixen, återigen jag har pratat om nya mixen på musiken på det hela. Rösterna har de plockat fram ordentligt, speciellt körerna. Det är en fröjd att höra Peters sång, men även att höra och allt det där, för det ligger så nära. Du hör Paul och du hör Gene. Och du hör när alla skriker i slutet, Black Diamond! Skithäftigt är det att lyssna på. Det är nog så nära en riktig replokals ljudande inspelning av den låten som vi kommer att komma. Och sen är slutet, det skulle kunna ha varit bra. För de har ju tagit bort, när slutsolet är slut så låter de ett A ringa. Och istället för att det då fejdar ut och ni vet det blir långsammare och långsammare. Så började den om med introt igen. Och det skulle de låtit vara där. De skulle bara haft introt. Tyvärr låter de det gå så pass långt att de hinner räkna in och hinner sätta igång igen. Fast då fejdas det. Det hade varit bättre om plattan hade avslutats med det akustiska introt. Hade det varit perfekt. Så det är synd att de inte valde det spåret. Men på det hela taget så är ändå Black Diamond och Hard Luck Woman är de 2 absolut fräckaste låtarna på hela plattan. Och de gör det värt det, eller de gjorde det värt att sitta och gå igenom hela skivan, även om lite halvtradiga versionerna och så vidare. Och här skulle det ju kunna vara slut då. Men jag har ju inte pratat om den första låten på plattan, som är ett av de stora mysterierna i Kiss-världen. Strutter 78. Jag har faktiskt närt många olika teorier om den låten genom tiderna. Och jag tror att jag har börjat hitta någon slags kärna efter alla de här åren. Eftersom, ja, det är svårt att säga. Första tanken var att det var en ommixning, att det inte var en nyinspelning. Det har det ju, sådana rykte gick ju också för. Men det var ju för att folk inte satte sig ner med hörlurar och lyssnade, inklusive mig själv. Men det vi kan säga är att det är en helt ny inspelning. Det är en helt ny version. Eventuellt är det Kiss-medlemmar inblandade någonstans, men det är inte helt klarlagt. Nu skrattar nog någon och alla hör väl att det är Paul. Ja, det gör man. Absolut hör man att det är Paul Stanley som sjunger. Jag dristar mig även till att det är Paul Stanley som spelar gitarr. Sen tror jag att det är Paul Stanley som spelar bas. Och att det är Paul eller Sean Delaney eller någon annan i närheten som spelar trummor. Jag tror inte att Gene är med och jag tror inte att Peter är med. Ace är med på sitt solo. För det är också rätt så tydligt att det är Ace som spelar solot. Men för mig är det ganska tydligt att det är inte han som spelar kompgitarren. Utan jag ska förklara. Så här är det. Låten enligt alla i bandet på 70-talet, eller enligt Paul, när han blev tillfrågad, och det här är någon gång sent 78 eller 79 eller något sånt, början 79, så blev han tillfrågad och så sa han att i februari gick vi in och spelade in Strutter. Februari 78. Det är bra. Det ger oss en intervju från den tiden är mer pålitlig än vad han skulle säga idag, för att det ligger nära i tid. Och vad hände i februari 78? Jo, Paul var i Electric Lady och spelade in sin soloskiva. Det som skulle bli de New York-inspelningarna till soloskivan. 4 låtar. Där var Paul 2 dagar, 22 och 25 februari. Det är alltså precis efter att turnén har tagit slut. De var ute till början av februari med Alive 2-turnén. Och sen till turnén slut och så började alla fokusera på annat. Och var lite lediga och de skulle spela in en film snart. Men den 22 och den 25 februari 78 så var Paul Stanley i Electric Lady och spelade in. Samtidigt så var Gene Simmons i Los Angeles. Ace Frehley var också i Los Angeles. Gene var i Los Angeles med Cher och det är belagt för det finns bilder från den här tiden när de är på någon fest och det finns en itinerary. Och det är belagt att Peter Criss, han var i Acapulco. Han var på semester med Lydia. Det finns bilder i Lydias bok när han ligger och läser manuset till Kiss Meets the Phantom. Och när han åker vattenrutschbana. Så att ingen av de andra 3 medlemmarna var i New York i februari 78. När de var i Electric Lady. Utan det var Paul. Och om man då går till låten som den låter. Vad har vi att lyssna på? Om vi börjar med trummorna, för det är det största mysteriet av dem alla. Eller mysteriet, men den största diskrepansen av dem alla. Förutom trumintrot. Som vem som helst kan spela. Det var det första jag spelade när jag satte mig vid trumset. Den där sena höstkvällen 1993. Så var det Strutter-introt. För att det är ett enkelt och tydligt. Det är lite som Smoke on the Water på gitarr. Liksom. Förutom det så är det döda trummor. Ja, tänker ni nu. Men det är ju en sån shuffle-takt och sånt. Ja, men det är pålagt i efterhand. Ta nu på hörlurarna. Lyssna på Strutter 78. Det som ligger i bakgrunden av låten, väl dolt och begravt, det är döda trummor. Det ligger en takt. Det som vem som helst kan spela. Garanterat Parlan hade ju redan spelat trummor på en egen Love Gun-demo ett år innan. Och Sean Delaney var ju musiker i sin egen rätt. Kunde ju alla möjliga instrument. Så att lägga ett trumspår på en låt och sen dölja det med percussion. Att man tar in någon percussionist som lägger på en hi-hat som kör för att driva ljudet lite och så. Och att man lägger på lite annat. Det är något helt annat. Men själva trumtakten är det enda gången det händer någonting. Det är inte ens i refrängerna. Everybody said you slow. Där kommer inga symboler någonstans. Utan det är bara i breaket efter varje refräng. Truntun, truntun. Det kommer tre gånger under låten. I övrigt så går bara trummorna, ligger bara som en enda lång astråkig takt. Och säga vad man vill om Peter Criss, men i februari 78 hade han garanterat inte spelat den på det sättet om det hade varit han. För han hade fortfarande inte knackat bort hela huvudet, utan om man lyssnar på hur han spelar låtarna live och så vidare på Live 2-turnén, så om det var någonting det var så var det stökigt. Om man lyssnar på låtarna på Alive 2, studiolåtarna där, så är det i alla fall ett litet häng i dem. Om man både Rockin' in the USA, det är väl ingen som påstår att det där är Mike Portnoy som spelar trummor på den. Men man hör att det är trummor som spelas av en trummis. Och Larger Than Life är ju så pass väl inspelat att folk fortfarande tror att det är någon annan trummis. Även om det är Peter. Och att han då bara 3 månader eller 4 månader senare skulle spela dött. Det tror inte jag på. Speciellt inte eftersom han befann sig i en annan del av världen. Gitarrerna. Ja, jag tror Paul spelar både sin gitarr och Ace kompgitarr. För det är exakt samma ljud på de två. Anslagen är Pauls, inte Ace. Och när Ace väl kommer och spelar solot så är det så helt annorlunda ljudbild. Det ligger helt annorlunda till i ljudet. Och det är så uppenbart att det där är inspelat. Det kan vara inspelat veckor efteråt. Om de har skickat tejperna till AC i LA eller om han har varit i New York. Och att han har lagt två stycken slasksolo. Ett i mitten och ett i slutet. För om man ska vara riktigt krass med det här. Paul har uttalat sig om låten. Ace har också sagt. Och även på 80-talet har han nämnt att vi gjorde en ny inspelning av Strutter 78. Eller av Strutter, och det var ju poänglöst när originalet var så bra. Det var Neil Bogart som tvingade oss, och det har Paul också sagt. Men det är bara de två, vad jag minns, som har pratat om det i någon utsträckning. Jag har aldrig hört Gene prata om det. Jag kan ha hört Peter nämna det, att den var nyinspelad, men det betyder inte att han spelar på den. Men, och då samma med basen där, det kan ju vara vem som helst. Det är en rolig basgång, men den hade ju Paul hört i 5 år vid den tiden, så han kunde ju den utan till. Det är ju inget svårt att lägga den. Jag hör inte att det skulle vara Gene som spelar den. Det kan vara det, absolut. Men det finns ingenting som talar för det av de få faktorna vi har. Livet behöver sina små mysterium, och jag kom... I och med att jag fick de här datumen från när den är inspelad eller från när Paul var i studio. Det är det också. Vi hoppas ju att Paul har rätt när han säger att det var i februari 78 vi spelade in Strutter. För det är då det blir omöjligt att det är Peter på trummor och så vidare. Men vi har ingenting egentligen. Vi har inga studiologgar alls på just denna låten. Utan vi har på Paul att han var i studio då. På Electric Lady. Men det är skillnad. Vi har inte de riktiga loggarna. Men vi behöver våra mysterium, och eftersom detta har varit i 42 år så ja, vi fortsätter att forska och lära oss och försöka komma fram till vad egentligen som hände. Det var en konstig med. Vad som hände egentligen. Jag tycker det är roligt i alla fall att fundera, och jag tycker det är roligt att lära mig nytt. Jag tycker det är roligt att lyssna nytt. Jag hade aldrig lyssnat så här noga på Strutter 78 som nu när jag gick igenom plattan. Och det var då jag upptäckte trumkompet, att det där är ju kommunala musikskolan efter 2 lektioner bara. Det är vem som helst kan göra det. Det är inte Peter som sitter där. Det är någon som bara, du går in och kör rak 4/4 takt till jag säger att du ska sluta. Oh, happy days. Sen har vi det som blev över, som inte kom med, och det är så jäkla synd. För en tape som skickades till Sean Delaney för ommixning var ju Queen for a Day. Den här av Gene Simmons skrivna låten till Rock and Roll Over som Ace Frehley skulle sjunga på. Så den var tänkt, det fanns en liten tanke att den skulle kunna vara med på denna samlingen. Och det hade ju gett samlingen ett mervärde, för då hade man fått en outgiven låt också. Men det blev inte så. Och konstigt nog, av allt annat som har läckt ut genom alla år och så har den, just den låten aldrig kommit. Inte ens på Gene Simmons Vault, där det faktiskt ändå fanns en hygglig chans att han skulle slänga med den. Det är ju en av de mest mytomspunna låtarna vi har i hela bandets karriär. Så en vacker dag kanske vi får lyssna på den. Och sen har vi Wicked Lester-låtarna. Kiss hade köpt loss, redan 77 köpte de loss Wicked Lester-plattan från CBS. För att CBS inte skulle kunna släppa Kiss innan Kiss utan smink och sådär. Så de köpte den ganska dyrt. Väldigt många tusen dollar. Och där fanns, så vitt jag vet, en liten plan på att slänga med Wicked Lester-låt på denna här samlingsskivan. Den kom nog aldrig så långt att de mixade den. Det finns en mix som heter, ja vad den heter det vet jag inte. Men det finns en mix på plattan från 77 som möjligen skulle vara den man hade använt. Men ja, det blev aldrig av och det var nog en idé men inte så mycket mer än så. Men det hade ju varit fräckt såklart att ha Keep Me Waiting inslängt någonstans. Samtidigt hade det ju varit ett litet hån mot Ace och Peter som ju inte alls är inblandade i den låten. De kunde ju kört She i och för sig för att det var ju en Kiss-låt, men den idén var nog bäst på pappret som sagt. Och så har vi alla Wicked Lester-versionerna som samlar istället och kan njuta av och glädjas åt när vi känner för det. Det var roligt att lyssna på denna. Jag, som sagt, jag har aldrig lyssnat på den. Jag äger ett par exemplar, bland annat det amerikanska originalet med det lilla platinaskivan och det silvriga omslaget. Så den är ju vansinnigt snygg den här. Men den har aldrig tilltalat mig. Den har aldrig intresserat mig. En samlingsskiva från 78. Herregud, snacka om poänglöst liksom. Och så vidare då, jag visste att Firehouse var uppspeedad och jag visste att det meningslösa Rock Bottom-introt var med. Nej, vad ska jag lyssna på detta för? Men det har visat sig att gammal äldst och utan egen kam. Så det var riktigt kul att grotta ner sig och att hitta då alla de här små guldkornen i låtarna från första plattan med en annan ljudbild och Hard Luck Woman med en massa extra flams i. Det var riktigt, riktigt roligt. Nu är det ju inga sådana kvar, för alla samlingar som har kommit sen, alltså från Greatest Kiss och framåt, det är ju, då är det ju bara samlingar. Det är ju ingen som har gett någon ett uppdrag att ja, men här har du alla mastertaperna, gör en trippel-CD och se om du hittar några alternativa tagningar på Bruce Kulicks solo från Asylum och så vidare. Det är ju ingen som har fått den uppgiften och lär väl aldrig få det heller, för att den marknaden är ju stendöd nu tyvärr. Men vi ska vara tacksamma för det vi har och inte sörja det vi inte har eller aldrig fick, för det är bara poänglöst. Och vi är tacksamma, jag är tacksam, för att vi har Double Platinum och att jag nu då efter alla år har lyssnat på den. Det är, ja, sen ska ju syndaren vakna och korven den har två. Så att frågan är om det är några fler sådana mysterium på studioskivor kvar att forska i. Det är det ju säkert. Det är bara det att jag vet inte om dem ännu. Och det är därför det blir så roligt när de kommer. Ja, det var väl en söt liten höstpodd detta. Jag hoppas att den har smakat och att ni har fört anteckningar allihopa. Så får ni spela tillbaka och lyssna igen. För ni måste gå in, ni måste lyssna på Hard Luck Woman och jämföra originalet med den nya mixen. Och ni måste lyssna på Black Diamond och egentligen alla låtarna från första plattan. För det är så jävla häftig ljudbild. Däremot så Firehouse får ni pitcha ner. Jag pitchar ner den med 4,5. Jag vet inte vad enheten är. 4,5 pitchningar. I hastighet. Och då blir det rätt. Alltså tillräckligt rätt för att man kan säkert, det ska säkert vara 4,57 eller 4,66. Men på 4,5 så blev den tillräckligt rätt för att det skulle gå att lyssna på den. Och att jag inte fick krupp och framfall under tiden. Då så, Nu så slänger vi ut boken här om bara ett par veckor. Vi kommer ju att köra en releasefest i Helsingborg den 30 oktober som tyvärr är fullbokad för vi har restriktioner på biblioteket. Men vi kommer även att köra releasefest i Göteborg den 1 november på söndagen på eftermiddagen på Fyrens Café i Majorna, i Bengans. Ja, jag har lite dålig koll på var det ligger någonstans, men det hittar vi säkert tillsammans. Jag kommer upp på dagen så ser vi vad vi kan ruska fram. Det ska bli jävligt roligt i alla fall att boken äntligen är på gång. Jag ser verkligen fram emot att hålla den i handen och titta på den och bläddra i den. Och läsa lite i den faktiskt, för jag minns att den var ganska bra. I alla fall vissa delar av den. Men tack för att ni har lyssnat på denna lilla specialutflykten i Double Platinums fina värld. Nästa gång så blir podden en liten samfällighet. Det blir jag och Carl som kommer att sitta och prata om någonting. Jag har ingen koll på vad egentligen. Men vi hade så himla roligt förra gången vi släppte en bok, så kom han ju hem till mig och så satt vi och pratade och så blev det en podd av det. Så vi gör samma nu. Vi tycker det är roligt att prata och sen kanske någon tycker det är roligt att lyssna på skiten också. Så att nästa gång så hamnar vi där och sen gången efter det vet jag inte. Och sen är det julepodden. Oj, 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 om ni bara visste vad rolig den blir. Jag är så nöjd med detta. Men det tar vi då. Nu ska vi, först är det Halloween nu. Happy Halloween på allihopa. Och glöm inte att titta på alla fina filmer och lyssna på King Diamond och Notre Dame. Och Merciful Fate. Och så ses vi nästa gång och hörs. Och tack för att ni har lyssnat och för att ni är snälla och rara. Och att ni är snälla mot varandra på internet. Det är mitt största önskemål. Och tack för att ni luktar gott också. Nästa gång så ses vi i havet. Tills dess. God afton.